Varmt välkommen till ännu en podd från VIS. Jag heter Thomas Johansson och idag ska vi prata om IT-säkerhet och personlig integritet vid undervisning. Med oss för att berätta om det här finns Carl Emil Nicka som är IT-säkerhetsspecialist och dessutom årets säkerhetsprofil 2021. Välkommen till programmet, Carl Emil.
Tack så mycket, tack.
Till att börja med, varför tycker du att det känns angeläget att ägna en podd åt datasäkerhet och personlig integritet när vi pratar om skolans värld och undervisning?
Det här berör ju egentligen alla organisationer och därmed även skolans värld. Men sen finns det några speciella saker också som är utmaningar inom skolan. Jag tänker till exempel på distansundervisning, hur man ska kunna utbilda på ett säkert sätt när eleverna inte sitter i klassrummet och hur man ska hantera all den data som behöver lagras i molntjänster för att möjliggöra distansundervisning överhuvudtaget.
Och jag har en lång punktlista med frågor här, ganska konkreta frågor som härrör ifrån olika situationer som sker i klassrum och på distansundervisning. Om vi börjar med webbadresser och webbsidor som vi besöker precis hela tiden, ja, både privat och under utbildning naturligtvis. Finns det anledning att kontrollera de här webbadresserna innan man slår in dem och besöker sidor?
Oh ja, det är en av de absolut viktigaste sakerna. Att innan man går till innan man till exempel knappar in sina inloggningsuppgifter på en webbplats, att då säkerställa att adressen i adressfältet är den riktiga. Det är otroligt viktigt, för ett av de absoluta favoritsätten som angripare har för att komma över offers inloggningsuppgifter, det är att sätta upp falska inloggningssidor. Inloggningssidor som ser identiska ut med inloggningssidorna till exempel Microsoft Office eller Google Workspace, men som i själva verket snor inloggningsuppgifterna och skickar vidare besökaren därefter till den riktiga inloggningssidan. Det är lätt hänt att man hamnar på en sån här falsk inloggningssida ifall man får ett mail där det står att man behöver bekräfta sina inloggningsuppgifter eller någonting sånt och klicka på en länk där. Det är så som bedragare brukar locka in besökare till de här falska inloggningssidorna för att där kunna sno deras inloggningsuppgifter. Men man kan se till att inte falla offer för en sådan attack genom att alltid säkerställa att adressen som står i adressfältet är den korrekta. Så att man ser att den sista delen av webbadressen före det eventuella snedstrecket, att det är den riktiga adressen och inte någonting annat. Sen kan man ju undvika att hamna på nätfiskesidor överlag genom att helt enkelt låta bli att klicka på länkar som kommer via mail eller via sms eller via meddelanden på sociala medier. För det är väldigt osannolikt att hamna på en nätfiskesida om inte man klickar på en länk som är skickad av en angripare. Du hamnar inte på en nätfiskesida bara av en ren slump, eller sannolikheten för det är i alla fall väldigt låg. Sen finns det en sak som jag skulle vilja flagga upp för här också, för att jag har märkt att det råder en sån missuppfattning kring. Och det är det här lilla hänglåset som brukar finnas i adressfältet precis intill webbadressen. Väldigt många tror att det hänglåset indikerar att själva inloggningssidan eller webbplatsen överlag är säker. Förr i tiden då stod det till och med säker intill det här lilla hänglåset. Men det hänglåset säger ingenting om huruvida innehållet på den webbsida som visas är säkert eller inte. Även falska inloggningssidor kan ha hänglås i adressfält, och de brukar till och med ha det. Hänglåset indikerar bara att anslutningen till den webbadress som visas i adressfältet är säker, så att inte någon angripare på vägen kan avlyssna informationen som skickas dit eller manipulera informationen som kommer från sidan som ligger på den webbadressen. Men det säger ingenting om huruvida innehållet på sidan är säkert. Så ifall man hamnar på en nätfiskesida som syftar till att stjäla ens inloggningsuppgifter, då finns det ett hänglås i adressfältet där i alla fall, för du har en säker anslutning till nätfiskesidan. Det är bara det att när du skickar inloggningsuppgifterna dit, då, visst, de går krypterade då, men de går krypterade till bedragare, så då spelar det ingen roll att det är krypterat. Så kom ihåg, hänglåset i sig, det indikerar inte att webbplatsen är säker, utan enbart att anslutningen till den är säker.
Precis, jag förstår. Och kontentan blir alltså istället för att klicka på en länk man har fått, så kan man manuellt själv gå in på den sida man vill komma in på, så är det större chans att man kommer rätt.
Exakt, och det är egentligen det som alla våra lyssnare ska ta med sig. Att får man en länk skickad via mail eller via sms eller via meddelanden på sociala medier, klicka inte på länken, utan gå istället själv till avsändarens webbplats. Om du får ett mail från Microsoft som ser ut att komma från Microsoft, klicka inte på länken, utan gå själv till Microsofts webbplats och klicka dig vidare därifrån. Får du ett mail från Skatteverket, klicka inte på länken, utan gå istället till skatteverket.se och klicka dig vidare därifrån.
Ja. Nästa stora område som också handlar om interaktion med nätet, det är ju dokument, filer och annat som man laddar ner. Det känns ju alltid lite risky när man gör det, eller jag upplever det i alla fall. Vad ska man tänka på där, tycker du?
Ja, när det gäller dokument så är det alltid problematiskt. För ifall dokument bara hade kunnat innehålla vanlig text, då hade allt varit frid och fröjd. Men i takt med att vi har gjort våra ordbehandlare mer och mer avancerade, så har också dokument blivit ett sätt att infektera våra datorer. Det vanligaste sättet, det är via det som kallas makron. Och makron är egentligen små program som kan ligga inbäddade i dokument. När vi öppnar ett dokument på vår dator som har ett makro i sig, så är standardinställningen att Microsoft Word, som är den vanligaste ordbehandlaren, ska blockera makron och fråga användaren ifall användaren verkligen vill tillåta makron. Det vill säga, vill du tillåta att det här lilla programmet som ligger inbäddat i dokumentet körs? Och då kan användaren säga ja eller nej. Eller ibland så måste användaren till och med gå in i inställningar för att ändra en säkerhetsinställning. Men det här är någonting som angripare utnyttjar på jättemånga olika sätt. De kan till exempel lägga information i dokumentet där det står att du använder en gammal version av Word och därför behöver du tillåta makron. Ifall en vanlig datoranvändare läser den informationen, då kommer ju han eller hon att tänka, ja, det låter väl ändå ganska rimligt, för det här med versioner av Word och makron, vad i hela friden är makron, det är inte någonting som alla har koll på. Så då luras användaren att följa den uppmaningen och därmed infektera sig själv. Så en bra grunduppmaning här till alla som lyssnar, det är att aktivera aldrig makron. Om du inte vet vad makron är, så behöver du inte använda makron. Låt bli att aktivera dem. Och ifall du ansvarar för alla skolans datorer, sätt då en policy som, alltså en teknisk policy som säger att det inte ska tillåtas att köra makron på de olika datorerna i Office-programmen. Men det är den första saken som jag skulle vilja rekommendera alla att tänka på. Den andra saken, det är att hålla alla program uppdaterade, och det är jätteviktigt, för att vi ser även spridning av skadeprogram som ligger inbäddade i olika typer av dokument och i PDF-filer som utnyttjar sårbarheter som bara finns i icke-uppdaterade versioner av Office-sviten eller av Acrobat Reader. Genom att alltid hålla programmen uppdaterade försvinner möjligheten för angripare att lyckas infektera våra datorer genom att lura oss att ladda ner ett dokument och öppna det på vår dator. Så när operativsystemet, till exempel Windows eller macOS, säger att det finns uppdateringar att installera, eller när det kommer en notis om att nu är det dags att uppdatera Office-paketet, installera uppdateringarna omgående så att datorn hålls säker. Sen så är en rekommendation från min sida överlag att försöka minimera mängden mejlandet av filer fram och tillbaka. Och det är av två skäl. För det första så slutar det förr eller senare med att de som är involverade i hanteringen av dokumentet och ändringarna i dokumentet sitter med fyra olika versioner vardera och ingen har koll på vilken version som är den senaste. Troligtvis finns det till och med flera versioner som är den senaste. Och det andra, det är för att om vi mejlar dokument fram och tillbaka, då vänjer vi oss vid att dokument och bilagor kan komma via mejl. Eftersom mejlsystemet bygger på att alla kan mejla alla, så är det en risk. För att om vi har en vana av att öppna mejl som öppna bilagor som kommer via mejl, då blir det lättare för angripare att lura oss att öppna en infekterad bilaga. Det blir lättare för en angripare att skicka ett mejl som ser ut att komma från någon vi litar på, men som i själva verket är skickat av bedragare och innehåller en infekterad bilaga. Om vi avvänjer oss vid den här ovanan att mejla dokument och andra bilagor via mejl, då kommer ett mejl som innehåller en bilaga att vara något oväntat, någonting vi inte har förväntat oss. Och då kan vi liksom vara på vår vakt. Då kan vi fundera, varför i hela friden får jag en bilaga i det här mejlet? Så här brukar vi inte dela filer med varandra. Och ju färre bilagor vi mejlar fram och tillbaka, desto lättare blir det att faktiskt ta den här tiden att vara lite ifrågasättande till bilagor som kommer. Får vi 20 mejl med bilagor varje dag, då blir vi liksom avtrubbade. Då hinner vi inte ifrågasätta varenda bilaga som kommer. Men om det blir någonting som är ovanligt, någonting som inte sker ofta, då kan vi till exempel ringa till personen som skickade mejlet och fråga, skickade du verkligen den här bilagan till mig? Har du koll på vad det här är för bilaga du skickade? Eller åtminstone bara skriva ett meddelande i chatten och fråga, varför mejlade du den här bilagan istället för att göra så som vi brukar? Och så som vi brukar, den rekommendationen som jag då har för att liksom lösa problemet, det är att använda samarbetstjänster istället. Så att ha dokumenten på samarbetstjänster som är gjorda för att arbeta i grupp kring ett dokument. För då löser du båda de två problemen jag nämnde inledningsvis. För det första, du har bara en version och du vet vilken som är den senaste. Du har inte fyra olika versioner per deltagare i gruppen. Och för det andra, du kommer bort från att det finns massa mejl med bilagor som gör dig avtrubbad när det kommer till att vara observant på bilagor i mejl.
Och nu är vi inne och tassar på det här stora området virus också. Är det ytterligare något kort som du vill säga kring virus för att skydda sig mot det?
Ja, det är egentligen två saker där. Det första, det som vi redan har sagt, håll datorn uppdaterad. Det är det absolut viktigaste. Det finns ingenting som är viktigare ur den aspekten än att hålla datorn uppdaterad. Och det andra, se till att datorn har ett uppdaterat antivirus inom citationstecken. Anledningen till att jag säger inom citationstecken, det är för att dagens klientskydd, som jag kallar det, det är mycket mer än bara någonting som skyddar mot virus. Det är någonting som skyddar mot alla möjliga typer av skadeprogram och program som kan bete sig på ett sätt som är icke önskvärt, till exempel samla in information om en i bakgrunden utan att man vet om det. Så när det gäller just att skydda sig mot virus och andra skadeprogram, se till att hålla datorn uppdaterad och se till att ha ett uppdaterat antivirus-klientskydd på datorn som håller datorn säker. Lyckligtvis har både Windows och macOS inbyggda antivirus idag. Windows har ett inbyggt antivirus som heter Microsoft Defender och macOS har ett inbyggt antivirus som heter X-Protect. Och de är definitivt bättre än ingenting. Så i alla fall, se till att inte stänga av de inbyggda eller komplettera med ett annat ifall du inte vill använda de inbyggda.
Superkort bara, är risken för intrång på mobiltelefoner lika stor som med datorer?
Nej, inte alls. Risken att bli infekterad på mobilen är pytteliten jämfört med datorer. Och det är för att dagens datoroperativsystem, Windows och macOS, är gamla operativsystem som egentligen uppfanns på en tid innan vi var medvetna om hur angripare skulle kunna missbruka de rättigheter som operativsystemet ger användaren. Windows och macOS, där kan du ju göra otroligt mycket mer än vad du kan göra på mobiltelefonen med iPhone eller Android. För att iPhone och Android har en rättighetsmodell som begränsar vad en användare och vad en app kan göra. Så risken att du blir infekterad på din mobil är pytteliten jämfört med att bli infekterad på datorn. Åtminstone så länge som du har en mobiltelefon som får säkerhetsuppdateringar från sin tillverkare. Igen, kom ihåg, se till att installera uppdateringarna så fort de är tillgängliga. Och se till att använda en mobil som får månatliga säkerhetsuppdateringar från sin tillverkare.
Mm. Låt oss säga att olyckan är framme då, att man drabbas av ett intrång. Vad är det som kan hända?
Ja, det kan hända väldigt många saker. Det som vi ser att angripare framförallt fokuserar på nu, det är ju någon typ av utpressning. Alltså att till exempel utpressningskryptera alla filer som finns på datorn och sen kräva en lösensumma för att återställa filerna för att användaren ska få tillbaka sina filer. Vi ser tyvärr en oroväckande trend nu där angriparna börjar fokusera allt mer på att också stjäla information. Alltså att inte bara utpressningskryptera den, för att ifall de bara utpressningskrypterar filerna så att de blir oläsbara ifall användaren inte betalar, då kan ju användaren ändå välja att inte betala genom att bara återställa backup. Så ifall användaren har bra säkerhetskopieringsrutiner, då skyddar ju det mot traditionell utpressningskryptering. Och därför ser vi att angripare, framförallt angripare som attackerar organisationer, de fokuserar allt mer på att först stjäla all information som de kan komma över, sen utpressningskryptera den och sen säga åt den som de har attackerat att ifall du inte betalar, då är det inte bara problemet att du inte får tillbaka dina filer själv, utan vi kommer dessutom att publicera godbitarna som vi hittar på internet så att dina konkurrenter kan se vad det är ni håller på med. Och det här drabbade en finsk psykologkedja, tror jag de var, Vastaamo hette de i fjol, där patientuppgifter stals från den här organisationen och sen läcktes när inte angriparna fick betalt. Så vad kan hända? Det är mycket som kan hända. Du kan få inloggningsuppgifter stulna, du kan få filer raderade. Men det värsta som vi ser just nu med anledning av att det går att tjäna pengar på, det är sån här utpressning. Antingen utpressningskryptering eller att angripare stjäl informationen och sen säger om du inte betalar oss nu, då kommer vi att läcka det här så att dina uppgifter hamnar publikt på nätet. Och det här är ju väldigt allvarligt ifall till exempel betygsdatabaser eller omdömen eller för den saken skulle bara anteckningar kring elever skulle läcka ut. Så det är väldigt viktigt att skydda sin data och att skydda all den utrustning som hanterar datan.
Mm. Min sista fråga rörande den typen av brottslighet, utpressning och annat rör webbkameran. Bör man vara rädd någonsin för att man kan bli filmad med sin egen webbkamera utan att man har slagit på den själv?
Ifall det gäller din dator så behöver du inte vara orolig för det om din dator inte är infekterad. Om din dator infekteras, då är du schackmatt. Men håller du din dator säker så att du installerar alla säkerhetsuppdateringar, du använder den med försiktighet och du har någonting som skannar igenom din dator efter infektioner på löpande basis, då är risken väldigt låg ifall du inte av misstag slår på kameran. Jag skulle inte säga att du behöver vara orolig för det, för att det som vi har sett många exempel på när det gäller just webbkamerautpressning, det är att angripare påstår sig ha kunnat komma åt webbkameran. Vi har till exempel sett porrutpressningsmail. Det är angripare som mailar ut en massa skräpmail egentligen, där de säger att de har filmat användaren medan han eller hon har porrsurfat. Och så kräver de en liten betalning för att de inte ska läcka de här inspelningarna. Det är bara bedrägeri, inte någonting annat. Ibland så gör bedragarna så att det ska verka ännu mer trovärdigt genom att till exempel inkludera ett lösenord. Ibland så säger de, titta här, vi har hittat det här lösenordet och det gjorde att vi kunde infektera din dator och så kunde vi börja spela in saker från din kamera. Det stämmer inte heller, för att efter alla de lösenordsläckor som vi har sett genom åren så finns väldigt många kombinationer läckta av just e-postadresser och lösenord. Så när angriparna vill verka riktigt trovärdiga, då tar de en lista med läckta användarnamn, det vill säga e-postadresser och lösenord, och så skickar de ut massa sådana här mejl där de säger att det här är ditt lösenord, och det har de liksom som bevis för att de skulle då ha hackat din dator. Men det är egentligen bara någon gammal lösenordsläcka som de har kommit över. Och ifall någon är orolig för huruvida det stämmer det som de säger i de här mejlen, det som angriparna påstår, då kan man bara tänka som så här. Ifall det hade stämt, då hade ju angriparna skickat med något bevis. Då hade de ju skickat med en del av inspelningen för att bevisa att det de säger är sant. Inte ett lösenord som de har hittat någonstans på nätet.
Om vi fortsätter på det spåret kring personlig integritet, vad ska man tänka på när man skickar mejl med personuppgifter i förhållande till GDPR? För att det gör man ju ibland i skolans värld. Man har studerande och så skriver man kanske alla personuppgifter i ett mejl. Är det lämpligt eller hur ska man förhålla sig till det här?
Nej, sluta mejla. Det går inte. Alltså, det är tråkigt att säga det, men det är snudd på dödsdömt att försöka förena mejl och GDPR, tyvärr. Jag är ju inte jurist, så jag gör inga tolkningar själv. Men det finns för många falluckor när det kommer till mejlande och GDPR. Och då tänker jag inte bara på att någon råkar skicka allas e-postadresser, alltså typ skicka hela skolans elevers e-postadresser till alla som jobbar i skolan eller alla elever till och med som går på skolan. Utan jag tänker också på att den data som skickas med mejl, den blir ostrukturerad. När du håller på att mejla fram och tillbaka, då förlorar du möjligheten att ha strukturerad kontroll över alla de personuppgifter som du hanterar. För då ligger alla personuppgifterna utspridda i massa mejl i inkorgen. Så när det gäller GDPR och mejl, för att hålla det så simpelt som möjligt, låt bli att mejla när det inte behövs. Så använd hellre samarbetsverktyg. Samarbetsverktyg gör det mycket svårare att attackera organisationen, eftersom i ett samarbetsverktyg kan bara de som är inbjudna kommunicera med varandra. Det är inte öppet som med mejl där alla kan skicka mejl till vem som helst. Det går inte att utge sig för att vara någon annan än den man i själva verket är i samarbetsverktyg, ifall man då inte har lyckats hacka en av de som är med i det samarbetsverktygets team. Alltså att den personen har råkat läcka sina inloggningsuppgifter till en angripare eller använt samma kombination av användarnamn och lösenord på flera ställen. Gör aldrig det. Ha aldrig samma lösenord på mer än ett ställe. Men om vi bortser från det, att en angripare liksom lyckas logga in i teamet, i den här samarbetsplattformen, då kan angriparen inte utge sig för att vara någon annan än den som han eller hon är. Och dessutom, du får full kontroll på hur informationen flödar. Du får möjlighet att överblicka hur personuppgifterna hanteras på ett helt annat sätt än vad du får med mejl.
Är mejl en osäker funktion eller tjänst generellt skulle du säga? Jag tänkte om man bortser ifrån att det blir ostrukturerad information och kopplingen till GDPR som du har pratat, men om vi till exempel utgår ifrån att du som privatperson använder mail för att skicka dina kontouppgifter till en kompis som ska sätta över pengar till exempel. Är det mail eller är det bra att göra det, eller kanske ledande fråga?
Det ska du absolut inte använda mail för. Alltså mail, e-postsystemet är en kvarleva sedan 70-talet. Och vi har gjort försök gång på gång på gång för att säkra upp e-postsystemet. Och det har aldrig lyckats, eftersom e-postsystemets största och kanske enda fördel, det är just att alla kan mejla till varandra. Och om du tar bort den delen genom att liksom införa krav på hur olika saker ska kunna kommunicera med varandra, då faller hela e-postsystemet. Så det finns väldigt många bra tekniker som kan användas för att säkra upp e-postsystemet. Men i och med att inte de är obligatoriska, så faller vi ändå alltid tillbaka på att e-postsystemet är osäkert. Du kan inte ens vara säker på att informationen går krypterad hela vägen. Idag är det lyckligtvis oftast krypterat hela vägen, så att åtminstone ingen angripare kan komma åt informationen. Men det behöver inte nödvändigtvis vara det. Som enskild användare har du dessutom nästintill ingen möjlighet att kolla ifall det kommer vara krypterat hela vägen. Så du bör bara utgå från att det du skriver i ett mejl är någonting som du skulle kunna tänka dig att skriva på ett vykort också. Om du inte kan tänka dig att skriva det på ett vykort, ska du inte heller skriva det i ett mejl.
Jag förstår, ja, det var tydligt. Och vad är alternativet då om man ska skicka en känslig uppgift privat till exempel, om vi återtar det här exemplet med dina kontouppgifter?
Ja, ifall det är privat, då kan du till exempel använda en meddelandetjänst som Signal. Det är en gratis och reklamfri tjänst som finns till egentligen iPhone, Android, macOS, Windows, Linux. Den är finansierad av användarna som använder tjänsten, så det är en trovärdig tjänst och allting är end-to-end krypterat. I och med att Signal inte har massa gammal teknik att ta hänsyn till, så kunde Signal göra så att all den information som skickas via Signal är krypterad från det att det lämnar din mobiltelefon eller din dator till att det når mottagarens dator eller mobiltelefon. Det spelar ingen roll hur den här informationen skickas, den är krypterad hela vägen. Den kan inte dekrypteras av någon annan än mottagaren. Och det skiljer då mot andra sådana här meddelandetjänster som till exempel Facebook Messenger. Facebook Messenger, där har du också en krypterad anslutning så att inte angripare kan avlyssna informationen. Men Facebook, de som driver tjänsten, de kan läsa det. Så är det inte med Signal. Med Signal kan inte ens de som driver tjänsten läsa informationen som ni skickar till varann.
Men om man ska utgå ifrån de appar som folk redan har och tjänster som man använder, som WhatsApp eller bara SMS, är inte det heller lämpligt, eller?
SMS är ännu sämre än mail. För att med mail, då finns det i alla fall liten koll på avsändaren. Med SMS, det finns... Det här är vansinnigt, men jag som skickar ett SMS kan själv bestämma vad som ska stå som avsändarnummer. Och jag kan själv till och med välja vad som ska stå som avsändarnamn. Det sker ingen som helst kontroll över det. Och SMS går helt och hållet i klartext, så SMS ska aldrig användas under några som helst omständigheter för att skicka någonting som du inte skulle kunna tänka dig att skriva på ett vykort. När det gäller WhatsApp däremot, så kan jag glädja dig med att WhatsApp har faktiskt lånat Signals teknik. Så WhatsApp bygger på samma teknik som Signal uppfann. Så WhatsApp är ett säkert sätt att kommunicera.
Och hur bör man då sköta den här kommunikationen i organisationer?
Då skulle jag väl egentligen säga att ifall till exempel två stycken lärare behöver dela inloggningsuppgifter med varandra för att det finns en gemensam resurs som alla i en arbetsgrupp ska kunna komma åt, då är det bäst ifall skolan kan skapa det som kallas en single sign-on-inloggning till den tjänsten, så att de som arbetar i den lärargruppen kan logga in med sina egna konton som de också använder till att logga in i Windows exempelvis, så att allting går via skolans centrala inloggningssystem. Om det inte är möjligt, för det är inte alla tjänster som stödjer det, då bör skolan se till att det åtminstone finns en företagsanpassad lösenordshanterare. Alltså en tjänst som gör att lärare kan både spara sina egna lösenord på ett simpelt sätt och dela lösenord med varandra. För det här jag sa tidigare om att kom ihåg att aldrig använda samma lösenord på fler än en webbplats. Det är ju lätt för mig att stå och säga. Det är betydligt svårare att efterleva ifall man inte har något verktyg som hjälper en att hålla koll på alla lösenord. Och det är därför som alla organisationer idag egentligen behöver ha en lösenordshanterare till sina medarbetare, om det inte går att lösa med det vi kallar single sign-on till alla tjänster som används. En lösenordshanterare, den gör också att risken för att hamna på såna här nätfiskesajter och där råka läcka sina inloggningsuppgifter, den minimeras eftersom en lösenordshanterare som är integrerad i webbläsaren kollar vilken den riktiga adressen är som står i adressfältet. Och till skillnad från oss människor som kan ha svårt att se skillnad på bokstäverna I och L eller bokstaven M och bokstäverna RN, så ser en lösenordshanterare direkt om det är rätt eller fel domän. Så en lösenordshanterare som automatiskt fyller i inloggningsuppgifter, den gör inte bara att du slipper hålla koll på alla möjliga olika lösenord. Den gör också att risken för att falla offer för en nätfiskeattack minimeras, reduceras rejält.
Är det där att hålla ordning på alla lösenord, det känner vi alla till att det är inte det enklaste. Så det där var ett bra tips. Har du något mer bra allmänt tips till organisationer som vill ha en smidig och hög datasäkerhet?
Det är väl egentligen att för det första acceptera att det här är en fråga som alla organisationer måste ta tag i. Lika naturligt som att organisationen har sett till att det finns liksom larm i byggnaderna, så behöver man ta IT-säkerheten och informationssäkerheten på allvar. Det finns jättemånga olika saker som man skulle kunna lyfta upp här. Jag vet inte, kan vi göra en 200-300 avsnitt till om de här frågorna, så kan vi gå igenom det i poddformat. Men annars så får jag nog bara rekommendera att ta hjälp av något ramverk för IT och informationssäkerhet. Det finns många olika sådana. Om du vill bara börja någonstans, gå till det som heter CIS version 8-ramverket. Det är gratis att ladda ner. Där får du kontroller som liksom listar. Det här är sakerna som organisationen bör ha koll på. Och då kan du liksom själv matcha av hur pass mogen organisationen är och se ifall det finns några saker som organisationen borde ta tag i för att stärka IT och informationssäkerheten överlag. Det här CISV8-ramverket, det innehåller ingenting om GDPR för att det är ett amerikanskt ramverk. Men det var, om vi bortser från det, så är det en väldigt bra grund att utgå från. Inte minst för att det är gratis.
Ja, jag förstår det, för även undervisningen blir ju allt mer digital, och vi såg ju hur kassasystemet på Coop blev utslaget till exempel, så jag antar att det här kan ske också med hela lärportaler och liknande system.
Ja, det är egentligen bra att du lyfter det, för det här handlar, alltså Coop hade inte kunnat göra någonting för att inte hamna i den situationen de hamnade i, för att problemet det var att en av deras underleverantörer blev utnyttjad, och det var genom underleverantören som Coop attackerades. Men det här är ändå någonting som man då kan ha med sig när organisationen till exempel upphandlar lärsystem eller lärplattform. För att den IT-säkerhet som du vill ha i din organisation, den bygger på IT-säkerheten som dina underleverantörer har. Det här är någonting som blir allt mer komplext, för att förr i tiden då hade vi liksom en server i organisationen, det var där som allting kördes. Men nu har vi massa olika molntjänster, och vi har molntjänster som förlitar sig på andra molntjänster för att fungera. Så det finns liksom en lång, lång leverantörskedja, och att ha koll på den här leverantörskedjan och IT-säkerhetsmognadsgraden på de leverantörer som levererar delar i den här långa leverantörskedjan. Det är någonting som är väl värt att börja grotta i. Att liksom inte bara köpa en tjänst för att den ser bra ut, utan att faktiskt också kolla vilka är det som levererar den här tjänsten och vilka är det som den här tjänsten i sin tur förlitar sig på. Inte bara av IT- och informationssäkerhetsskäl, utan också av rena GDPR-skäl. För den datan som en molntjänst hanterar åt dig, den är ju du också ansvarig för. Alltså, det finns personuppgiftsbiträdesavtal och allt sånt som de som håller på med juridik kan gå igenom mycket, mycket bättre än vad jag kan. Men du måste ju ändå ha koll på var är det din information som du ansvarar för hamnar. Så att ha koll på leverantörskedjorna och hur pass mogna underleverantörerna är ur ett IT-säkerhetsperspektiv, det blir en allt viktigare del i upprätthållandet av IT-säkerheten i organisationen.
Vad bra! Jag tycker att vi har hunnit med mycket, även om vi kan ha pratat mycket, mycket längre naturligtvis. Men du har ju återkommit till det här att uppdatera hela tiden appar, program, operativsystem och så vidare. Och du har också uppmanat att sätta det här med datasäkerhet och personlig integritet högt på agendan i skolans värld.
Absolut.
Tack så mycket, Carl Emil Nicka, som alltså är IT-säkerhetsspecialist och utsågs dessutom till årets säkerhetsprofil 2021. Tack så mycket för att du ville vara med i programmet.
Tack för att jag fick medverka.
Och tack till dig som har lyssnat också. Missa inte nästa VIS-podd. Jag som höll i samtalet idag heter i alla fall Thomas Johansson, och den här podden producerades av Vacano, som är ett företag som producerar utbildningspoddar. Och i och med det så säger vi på återhörande.